Du lyssnar på Vad Milo såg av Virginia McGregor i översättning av Kerstin Herloff, uppläst av mig, Mattias Linderoth. Till mamma och min älskade make Hugh. 1. Milo. Milo satt vid datorn på trappavsatsen och lyssnade på det svischande ljudet från brandslangen på uppfartsvägen. Brandmännen hade precis låtit dem gå tillbaka in i huset igen. Jag behöver en lista över vårdhem, sa mamma. Kan inte farmor stanna till jul? Farmor var pappas farmor och Milos gammelfarmor, men alla kallade henne bara farmor. Milo vände på huvudet och tittade på ljusslingan han hade virat runt ledstången upp till farmors rum. Han kom på idén när han såg henne kämpa med att hitta lysknappen. Mamma vred tillbaka Milos huvud så att han tittade på henne och sa: Nej. Men var inte envis, sa mamma och knep ihop munnen. Var inte envis var mammas favorituttryck. Men mamma, elden var mitt fel. Jag borde ha gått ner och kollat. Och det var sant. Varje morgon när farmor tassade ner för trappan från sitt rum under takåsen ända ner till köket och gjorde sin kopp te med socker och mjölk, var det Milos jobb att se till att hon var okej. Han brukade ligga i sängen och lyssna efter ledtrådarna. 1. Klirret från farmors skottskrutiga mugg när hon tog den från muggställningen. 2. Det sugande ljudet och smällen från burken med tepåsar. 3. Skramlet från besticklådan när hon tog fram sin favoritsked, den som var gjord av riktigt silver, med en ögla på handtaget. 4. Tekokaren som fylldes på. Fastän Milo för det mesta försökte fylla på den kvällen innan, därför att farmors handleder var så svaga och hon fick kämpa för att orka hålla så mycket vatten. 5. Klicket när tekokaren sattes på. 6. En paus. 7. Och sen vattnet som värmdes. Ångan som puffade ut vid locket. Bubblorna som rullade över varandra som ett varmt hav. Och sen ännu ett klick när det var klart. 8. Ibland, efter steg 3, glömde farmor att de hade en tekokare och öppnade grytskåpet, fyllde en kastrull och satte på spisen. Det var signalen till Milo att svinga sig ur sängen och gå ner. De hade gasspis och farmor hade inte lov att använda den. Milo visste inte varför han missade ljudet av grytskåpet den dagen. Han måste ha varit sömnig, eller kanske farmor varit extra tyst. Men när han kände fladdret i bröstet som talade om för honom att farmor behövde honom, och när Hamlet skrek i högan sky ute i garaget på grund av att han hade svalt för mycket rök, då var det för sent. Köket stod i ljusanlåga. Det är inte ditt ansvar att kontrollera din farmor, sa mamma. Hon böjde sig ner och kysste Milos hår. Hon gjorde alltid så. Gav honom först en skrapa och kysste honom sen. Hon luktade bränt och kladdig parfym och sömn. När allt det här är över ska jag låta Hamlet bo i huset, sa hon. Milo lutade sig ner under skrivbordet och gnuggade Hamlet bakom öronen. Den enda orsaken till att han fick lov att vara här uppe nu var att elden hade skrämt honom. Milo hatade att Hamlet var tvungen att bo i garaget alldeles ensam. Det var kallt och fuktigt i garaget och det fanns inga fönster. Ingen skulle behöva bo på det sättet. Men om Milo var tvungen att välja mellan att Hamlet kom ut ur garaget eller att farmor fick stanna hos dem, skulle han bli tvungen att välja farmor. Hamlet skulle förstå. Mamma tittade över Milos axel på datorskärmen. Vi vill inte ha något tjusigt ställe. Farmor skulle inte gilla det. Så Milo försökte skriva "inga tjusiga vårdhem" på Google. Men Google fattade inte och skrev tillbaka: Menade du tjusiga vårdhem? När Milo väl hade placerat farmor utom fara på uppfarten och när han väl hade ryckt upp huvuddörren till garaget och fått ut Hamlet ur buren och gett honom till farmor så att hon kunde se efter honom, hade han kommit tillbaka in och ropat: Det brinner! Det brinner! Mamma! Elden är lös! Mamma hade kommit rusande ner för trappan och ut ur huset osminkad, alldeles blek och lite svullen i ansiktet.